Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. John Subrickis The Shortest History of India är en koncentrerad fackbok om Indiens långa och motsägelsefulla historia. Från de tidigaste bosättningarna och Harappa-kulturen till dagens politiska och sociala konflikter. Boken tillhör genren populärhistoria och försöker göra 5000 år begripliga utan att låtsas att landet har en enkel, sammanhängande berättelse. I centrum står frågan om hur ett område med många språk, religioner, folkgrupper och politiska traditioner kunde utvecklas till världens största demokrati. Subrisky följer stora skiften, religiösa rörelser, imperier, muslimska dynastier, brittiskt kolonialstyre, självständighetskampen och den moderna republikens framväxt. Kända gestalter som Buddha, Akbar, Robert Clive, Tipu Sultan, Jinnah och Gandhi fungerar som ingångar till större historiska processer. Syftet är inte att ge en fullständig specialiststudie, utan att erbjuda en snabb, saklig översikt som förklarar varför Indiens nutid fortfarande präglas av äldre konflikter. Idéer och maktstrukturer. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, från Harappa-kulturen till historiska källor med olika säkerhet. Boken börjar i den avlägsna forntiden, där Indiens historia måste läsas genom både arkeologi, religiösa texter och senare traditioner. Harappa-kulturen, med sina stora stadscentra i Indusdalen, visar att organiserade samhällen och långväga handel fanns på subkontinenten långt före många senare imperier. Men Subrickis korta format gör också källfrågan viktig. Ju längre bakåt berättelsen går, desto svårare blir det att skilja säkra belägg från efterhandsberättelser, mytiska motiv och tolkningar. Det är särskilt relevant i Indien, där episka och religiösa berättelser har haft ett djupt kulturellt inflytande, även när de inte fungerar som modern historisk dokumentation. En användbar läsning av boken är därför att se den som en karta över olika slags kunskap, snarare än som en obruten kedja av fastställda fakta. Arkeologin kan visa bosättningar, handel och materiella levnadsvillkor, medan texter kan visa hur människor senare förstod moral, makt och kosmos. Den skillnaden hjälper läsaren att förstå varför Indiens tidiga förflutna ständigt blir föremål för politisk och kulturell debatt. Forntiden är inte bara ett avlägset kapitel utan en resurs som moderna grupper använder för att definiera nation, religion och tillhörighet. För det andra, religion som idévärld. Social ordning och politisk kraft. Subrisky behandlar religion som en central historisk kraft, inte som ett sidospår vid sidan av politik och ekonomi. Hinduistiska traditioner, buddhism, jainism, islam och senare sikhism har alla format hur människor har förstått plikt, gemenskap, auktoritet och social rang. Boken lyfter också Indiens inflytande utanför landets gränser, bland annat genom buddhismen, yogan och matematiska idéer som talet noll och decimalsystemet. Sådana bidrag blir dock mer begripliga när de kopplas till de miljöer där lärdom, handel och religiösa institutioner kunde sprida idéer. Religion framställs inte som statisk. Buddhism och jainism uppstod bland annat i ett landskap där äldre religiösa föreställningar omprövades. Medan islams etablering på subkontinenten skapade nya kulturella och politiska möten. Samtidigt visar den långa tidslinjen att religiös mångfald inte automatiskt innebär jämlikhet eller harmoni. Kastsystemets betydelse, konflikter mellan grupper och skilda föreställningar om vem som tillhör nationen har satt tydliga spår. Bokens nutida udd ligger i frågan om sekularism. Indien har konstitutionellt byggts som en stat för medborgare med olika trosuppfattningar, men religiös majoritetspolitik utmanar den princip. Därmed blir religion både ett arv, en identitetsfråga och en konkret fråga om demokratins institutioner. För det tredje, Mughalriket visar att erövring också skapade sammansmältning. Skildringen av islams ankomst och Mughalrikets uppgång motverkar bilden av Indiens historia som en följd av helt åtskilda civilisationer. Muslimska härskare kom till subkontinenten genom militära erövringar och politisk expansion, men de styrde också samhällen där lokala eliter, administrativa vanor och religiösa traditioner redan var djupt förankrade. Mughalriket blev därför inte bara en främmande överbyggnad. Det utvecklade former för skatteuppbörd, hovkultur, arkitektur och politisk centralisering som fick långvariga konsekvenser. Kejsaren Akbar får en naturlig plats i en kort historia. Eftersom hans styre ofta förknippas med försök att tera ett religiöst och etniskt varierat rike genom pragmatism och samarbete med regionala makthavare. Boken använder sådana gestalter för att visa hur imperier fungerade i praktiken snarare än enbart som namn och årtal. Samtidigt undviker en bred översikt att reducera Mughalperioden till en guldålder. Riket var beroende av militär styrka, resursuttag och skiftande lojaliteter och dess försvagning öppnade utrymme för nya regionala krafter och europeiska handelsintressen. Periodens största betydelse ligger därför i dess efterverkningar. Den formade språk, konst, stadslandskap och politiska minnen, men den har också blivit omstridd i moderna nationalistiska berättelser. Att förstå Mughalrikets blandade arv är nödvändigt för att förstå dagens konflikter om Indiens historia och nationella identitet. För det fjärde, brittiska handelsintressen omvandlade subkontinenten till ett kolonialt system. En av bokens viktigaste poänger är att den moderna indiska historien inte går att skilja från det brittiska imperiet. Brittisk dominans började inte främst som ett färdigt statligt projekt utan växte fram genom Ostindiska kompaniets handel, militära styrkor och allianser med indiska makthavare. Gestalter som Robert Clive och Tipu Sultan belyser att kolonialismen byggdes genom konkurrens, krig och lokala konflikter, inte genom en enkel europeisk erövring av ett enhetligt Indien. När britterna väl hade skapat ett omfattande herravälde omformades administration, ekonomi och kommunikation efter imperiets behov. Järnvägar, rättssystem och utbildningsinstitutioner kunde få långsiktiga effekter, men de bör inte förstås som frikostiga moderniseringsgåvor. De ingick i ett system vars främsta syfte var kontroll, skatteintäkter och ekonomisk nytta för kolonialmakten. Boken kopplar även kolonialstyret till den växande nationalism som till slut utmanade britterna. Självständighetsrörelsen föddes ur erfarenheter av ojämlikhet, men använde också institutioner och politiska språk som kolonialväldet hade förstärkt. Delningen 1947, som skapade Indien och Pakistan och den senare framväxten av Bangladesh, visar hur brittiskt styre lämnade efter sig gränser och motsättningar med enorma mänskliga följder. Kolonialismen är alltså inte bara ett avslutat kapitel, utan en förklaring till statens form, regionens geopolitiska konflikter och många frågor om identitet. Slutligen. Den största demokratin prövas av ojämlikhet och hinduisk majoritetspolitik. Bokens slutpunkt är det moderna Indien, ett land med global tyngd. Stor diaspora och betydande framsteg mot fattigdom och analfabetism, men också med djupa sociala och politiska spänningar. Subriski placerar demokratin i ett längre historiskt perspektiv. Indiens demokratiska institutioner uppstod efter självständigheten, men skulle fungera i ett samhälle präglat av kast, klasskillnader, regionala olikheter och religiös mångfald. Detta gör landets demokratiska erfarenhet anmärkningsvärd, men inte okomplicerad. Val i enorm skala är inte i sig en garanti för lika rättigheter, fria institutioner eller skydd för minoriteter. En tydlig fråga i boken gäller den sekulära principen, alltså tanken att staten ska tillhöra medborgare oavsett tro. Hinduisk nationalism och majoritetspolitik sätter denna princip under press när Indien allt oftare beskrivs som en stat som i första hand ska uttrycka den hinduiska majoritetens identitet. Författaren behandlar därmed inte nutiden som en triumfberättelse om en given framtida supermakt. Indiens ekonomiska och strategiska betydelser, men dess utveckling beror på hur landet hanterar ojämlikhet, religiösa motsättningar och demokratisk pluralism. Den viktiga lärdomen är att nationens styrka inte bara mäts i befolkning, tillväxt eller internationellt inflytande. Den mäts också i förmågan att rymma olikheter utan att göra delar av befolkningen mindre tillhöriga. Sammanfattningsvis, The Shortest History of India passar bäst för läsare som vill ha en pålitlig första orientering i Indiens historia utan att börja med ett omfattande akademiskt standardverk. Den är särskilt användbar för studenter, lärare, resenärer, nyhetsintresserade och alla som vill sätta dagens Indien i ett längre sammanhang. Läsaren får en tydlig kronologisk ram, men också hjälp att se samband mellan religion, imperiebyggen, kolonialism, självständighet och nutida demokratiska konflikter. Det praktiska värdet ligger i att boken gör rapporteringen om Indien, Pakistan, Bangladesh, hinduisk nationalism och landets växande globala roll lättare att tolka. Den intellektuella vinsten är att den motverkar förenklingen att Indien skulle vara antingen en urgammal, oföränderlig civilisation eller en ny ekonomisk stormakt. Subriski visar istället hur båda bilderna är otillräckliga. Det som skiljer boken från många breda historiker är dess konsekventa koncentration. På mindre än 300 sidor väljer den ut perioder och personer som förklarar stora strukturförändringar, snarare än att försöka katalogisera varje dynasti och varje regional tradition. Samtidigt är den mer analytisk än en ren introduktionshandbok eftersom den avslutar med frågan om sekularism och politisk tillhörighet. Begränsningen följer av formatet. En så kort bok kan inte ge varje region, språkgrupp eller historisk debatt samma djup. Men just som ingång är dess kombination av tempo, historisk räckvidd och fokus på nutida konsekvenser en tydlig styrka. Om du vill stödja John Zubrzycki, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!